Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och sen när ChatGPT kom, liksom första versionen för snart ett år sedan, så förstod jag att det här kommer förändra allt.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så djupdyker vi in i ämnet AI tillsammans med AI-konsulten Karin Hamberg. Jag vill ta reda på hur man på bästa sätt använder AI i sitt arbete. Jag har blivit riktigt nördig inom detta. Eller, jag har inte blivit nördig. Jag vill bli nördig. Så därför tar jag hjälp av en expert, för att jag vill så gärna lära mig mer. Hur kan man jobba mer effektivt? Eller vad är det för fördelar? För jag har också förstått att man kan göra sjukt coola grejer i sitt arbete med hjälp av AI-verktyg. Men kruxet är ju hur man då pratar till AI, och det här kan Karin. Vi går in på vad man borde tänka på för att få bästa resultaten, men också vad man ska undvika för att inte få fel resultat. Vi tittar även på möjligheter som finns med AI, och kommer AI ta över våra jobb? Tror vi det? Nej, varken Karin eller jag tror det. Bara möjligheter. Lyssna. Sjukt spännande avsnitt.
Hej Karin.
Hej.
Så jäkla kul att ha dig med. Det här är ju ett spännande område som många är nyfikna på men inte vet så mycket om, tror jag.
Kul. Det är det enda jag vill prata om just nu, så att jag är jätteglad att vara här.
Kan du inte berätta lite om, man har ju kunnat staka dig lite, men jag är nyfiken på vem du är, dina intressen, vad kommer det här intresset ifrån, vad har du gjort tidigare?
Ja, men jag har jobbat de senaste mer eller mindre 10 åren på tech startups. Jag har en kärna i marknadsföring, men har jobbat med olika techbolag.
Vad för typ av techbolag?
Ja, men dels så var jag länge på Tipster, som ett SaaS e-com-bolag som senare såldes till Bolt. Där var jag nästan 7 år, kom in som första anställd. Jag pluggade medie- och kommunikationsvetenskap. Och medan jag gjorde det så startade jag och min bästa vän och min syster en e-handel som heter Kråkboet, där vi sålde vintagekläder. Och det här är liksom tidigt internet. Det här är en hårdkodad sida innan TikTok eller Shopify finns. Klarna ringer och pitchar på oss och är så här: ska inte ni testa vår nya betallösning och skippa PayPal? Vi bara, lite dyrt kanske, vet inte, ska vi det? Så vi gör det mycket för att få leka runt med sociala medier som också är ganska nya här. Sen så kom jag och min bästa vän in på ett universitet i New York och flyttar dit. Jag gör en praktik på ett tech-startup som också håller på med vintagekläder, fast mer som ett marketplace, fast high-end, lite som Etsy. Efter det får jag ett jobberbjudande från en reklambyrå i Tokyo. Så att jag tänker, hur stor skillnad kan det vara mellan New York och Tokyo? Och packar min väska och flyttar dit. Och där blir jag i 2 år. Och det var ju fantastiskt. Jag saknar maten varje dag. Alltså.
Jag förstår det.
Det var ljuvligt.
Men hur var skillnaden? Var det var inte likt, nej.
Nej,
nej.
Nej, inte alls likt. Eller, det är både ganska liksom hierarkiskt i både amerikansk jobbkultur och japansk. Men den, ja, men hierarkiskt, sexistiskt, lite rasistiskt. Väldigt speciell miljö att vara i. Work-life balance kanske inte är så existerar.
Det finns inte.
Men jag var liksom, vad var jag då? 23 kanske. Och balans var inte min prio.
Nej.
Tror jag. Och jag hade det var jättekul. Men sen blev jag då kontaktad av Tipser. För jag kände också efter 2 år att nu jobbar jag med kommunikation på ett språk som jag inte kan kommunicera på. Jag kanske behöver göra någonting annat eller återvända till Sverige ett tag. Så då blev jag kontaktad av Tipser och och tillbaka. Och så var jag där i alla de här åren. Och så insåg jag att så här, men vänta, jag hade någon gång hela tiden tänkt att jag skulle ta en paus. Du vet, så många gör kanske efter gymnasiet, men jag började plugga, så började jobba. Så då tog jag vad mina vänner kallade ett kulturellt år. Där man då skulle, jag tog ett år tjänstledigt och bara skulle ägna mig åt kultur. Så jag gick en skrivarlinje på en folkhögskola och skrev prosa, gjorde yoga, dansade argentinsk tango, gick en improvisationsteaterkurs. Alltså jag gjorde, ägnade mig bara åt sånt som inte hade med prestation att göra. Och det var otroligt. Alltså tips till alla att ta ett sånt här år. Efter det blev jag kontaktad av ett finskt proptech startup som heter Block. Som sagt en marknadschef. Så då började jag där. Och sen tog jag över som vd efter ett halvår ungefär. Och där var jag 2 år. Och sen tänkte jag att jag var trött på startups, trött på tech. Ville göra något annat, ville göra något mer kreativt. Hamnade på en reklam- och designbyrå. Det var chef för reklamdelen. Och här någon gång, efter kanske 2 månader på den här byrån, så började jag liksom klia lite mina fingrar. Så här, kanske ska starta en DAO, göra någonting med NFTs. Kan man bygga något techprodukt för den här byrån? Kan man göra en byrå i byrån som man kan skala och hitta nya revenue streams för? Jag började liksom, den här lilla ådran började puttra. Och så ungefär samtidigt med det så började generativ AI bli bättre. Midjourney lanserade en tidig version. Jag började leka runt i det. Och det är ett bild, text-till-bild-program, AI-program. Och sen när ChatGPT kom, liksom första versionen för snart ett år sedan, så förstod jag att det här kommer förändra allt.
Varför förstod du det?
Alltså kanske en magkänsla. Men det var också för att det var det häftigaste jag har varit med om rent tekniskt sen jag typ första gången besökte internet.
Wow. Ja.
Så det var verkligen där. Och där någon gång i liksom, om ungefär december, januari förra året, så slutade jag sova och bara låg vaken på nätterna och lekte runt på alla de här verktygen, blev besatt. Och det var så jag kom in på det. Wow. Besatthet kanske.
Ja, men det är nog bra att ha en sån som dig då som nördar ner sig. Jag är en sån som är, jag vill ha en snabb inskolning. Hur gör man? Snabbt. Därav att jag också ska gå din kurs. Men, men gud vad häftigt. Men jag tänker så här, vad är egentligen AI för de som inte förstår? Alltså hur kommer det kunna påverka? För de som lyssnar nu bara så här, fan jag kan ingenting om det. Har man ett val att inte kunna någonting om det här, tror du?
Man tror att man alltid har ett val. Men jag skulle rekommendera alla att i alla fall lära sig lite. Om man tittar på AI stort, så forskningsområdet grundades 1956. Så det är liksom ingenting nytt. Mm. Men det vi har pratat om och det som pratas om nu väldigt mycket är generativ AI. Men AI generellt använder, skulle säga, de flesta varje dag utan att tänka på det. Och det finns i. Ett exempel är om du låser upp din telefon med face recognition, så är det AI som gör det. Eller varför du inte får all spam direkt i din inkorg är också ett exempel på AI som alla mer eller mindre använder utan att tänka på. Mm. Men just generativ AI och det som jag har specialiserat mig på är skapandet. Så här, det är en AI som baserat på en enorm mängd data hittar och förstår mönster för att sen kunna återskapa om det är ny text eller kod eller bild eller video eller musik, röster. Mm. Och det är den generativa delen som, och där har det skett väldigt stora snabba framsteg, alltså både det senaste året. Även den här veckan har varit hektisk.
Är det sant? Ja. Gud, man hänger inte med om man hade koll för förra månaden typ.
Nej, men lite så är det.
Wow. Men vad tänker du, hur kan man liksom använda AI på bästa sätt i sitt arbete? För där är ju jag väldigt hoppfull med att man kan skippa sånt som är tråkigt, som jag tycker är tråkigt. Jag kan bara prata utifrån mig själv. Men mycket researcharbete, skriva texter och sådär. Många är ju kanske rädda att det ska sluka ens jobb. Jag ser snarare hur kan jag göra det roliga på jobbet som jag tycker är kul då. Hur ser du på hur du kan hjälpa en på jobbet?
Ja, men på alla sätt. Jag använder ju generativ AI till princip allting i mitt liv. För att både optimera men också kanske djupa i saker. Jag tror att en sak som många säger efter de går till exempel min kurs, som du kanske kommer märka, är så här: jaha, jag trodde att det här skulle göra att allting gick jättesnabbt nu och jag inte skulle behöva jobba någonting. Men det här är lite mer komplext än vad jag trodde. För om man ska liksom producera och göra någonting bra så behöver det fortfarande ligga ett arbete bakom det. Men absolut, sen finns det jättemycket saker som går att automatisera. Mm. Tråkiga saker. Mm. Exempel på, jag tycker det är jättetråkigt att anteckna under möten. Jag vill kunna vara i mötet och liksom sitta och lyssna och ha ett samtal. Och då kan du ha, med hjälp av den som transkriberar konversationen, skriver en sammanfattning, skickar ut actions till exempel.
Du skojar.
Det är skönt. Eller till exempel göra analyser.
Och
då
spelar bara in då?
Mm.
Men alltså, du kommer förändra mitt liv.
Men även klippa den här podden till exempel. Det kan du ju använda. Det finns AI-lösningar som då tar det här samtalet, transkriberar den. Och så kan du klippa den med hjälp av, alltså då får du texten. Så då kan du se att jag till exempel säger mycket. Då klipper du bort de delarna, så klipper den i ljudet. Så då kan du redigera från text, vilket skulle kunna gå snabbare.
Wow.
Så behöver du inte sitta och lyssna om.
Och då kan man ju också vara närvarande, som du sa, i möten. Man kan... Hur använder du det mer i din vardag, är jag nyfiken på?
Oj, var ska vi börja? Ja, men dels så är det ett utlopp för kreativitet och skapande. I våras så jag blev också väldigt besatt av Midjourney och bildskapande. Och liksom snödde mig in i en Paris på 80-talet värld som svampar hade tagit över, fast på liksom ett vackert, härligt sätt. Och byggde upp den här bildvärlden som jag sedan hade en konstutställning för, och då Sveriges första AI-konstutställning. Och det är ju liksom ett väldigt nischat, specifikt sätt hur man gör det. Men sen använder jag det rent praktiskt till allt. Så till exempel inför den här utställningen. Så jag har aldrig haft en konstutställning tidigare, och så var jag lite nervös över det här. Hur ska det gå? Jag vet inte hur jag gör det här. Men jag bara, men det kanske finns någon som vet som jag kan fråga. Så att det jag gjorde då promptade jag fram Francis Bacon, och så berättade jag så här: jag ska ha den här konstutställningen. Jag behöver din hjälp, hur ska jag kurera, hur ska jag välja vilka verk jag ska ta med, vad behöver jag tänka på, jag behöver att du är kritisk mot mig nu och att vi har en diskussion som hjälper mig att ta rätt beslut här. Och så hade jag liksom då en konversation med då den bortlidne Francis Bacon, eller en simulation av honom, och fick råd. Så det är ju liksom ett exempel.
Men jäklar vad kreativt! Och det hjälpte dig?
Ja, men det hjälpte mig mycket. I samband med det så tittade jag också på om jag skulle bedriva teknokrati på mitt eget liv. Alltså jag skulle prata fram en massa olika experter som skulle förtala mina beslut. Vad jag skulle äta, hur jag skulle träna, när jag skulle sova, hur jag skulle optimera min dag utifrån olika parametrar. Så det går ju att göra.
Men det är också det, där måste man ju, som du sa, göra jobbet.
Mm.
Man måste ju också få den här AI, kan man säga, AI-plattformen och känna dig först.
Mm.
Och sen för att veta vilka beslut.
Mm.
Och där krävs ju rätt mycket data, antar jag. Nu låter jag ju jätteamatörig.
Ja. Nej, men det är helt rätt. Du behöver dels behöver veta vad du vill ha. Men du behöver också vara tydlig i din beställning. Annars kommer du inte få det. Jag brukar, lite på skämt ska jag säga att jag har tillbringat så många år och pratat med utvecklare. Jag tror att det hjälpte mig i att också då prompta, alltså prata med AI, för att en del utvecklare, de bygger precis det du beställer, men om inte det är vad du ville ha, då är det ju ens eget fel.
Exakt.
Så du måste vara jättenoga med så här, vänta, vad är det jag vill ha och hur kommunicerar jag det rätt?
Och hur gör man det? För det är min alltså, utmaning, känner jag, när jag sitter med typ ChatGPT.
Mm.
Det blir sällan som jag har tänkt mig.
Mm. Om man tittar på en LLM som ChatGPT är. Jag brukar säga att man ska behandla den som en praktikant. Om du ska från att du är beställaren, så du måste veta vad du vill ha. Vilka förutsättningar som finns kring det. Vad målet ska vara. Du måste kunna utvärdera om det är bra eller dåligt. Du måste liksom ha lite kunskap om det du ska generera. Till exempel att även om jag har jobbat mycket med tech, så skulle jag inte kunna felsöka en kod utan att det skulle jag behöva en utvecklare som hjälpte. Så även om jag skulle kunna prompta fram kod för en produkt, så skulle jag kanske inte kunna felsöka det. Så det behöver du kunna göra för att utvärdera. Men tillbaka då till att om man tänker att ChatGPT då till exempel är en praktikant, så brukar jag säga att man måste börja med att ge den väldigt mycket självförtroende och säga så här: du som är expert på det här, som kan alla de här sakerna. Jag skulle behöva din hjälp med den här uppgiften. Det här är bakgrunden till uppgiften, det här är varför vi gör den, det här är kontexten, jag vill att resultatet ska vara så här, det ska presenteras på det här sättet. Jag behöver att du gör X, Y, Z. Har du några frågor, vilken information behöver du av mig för att kunna fullfölja den här uppgiften för att nå det här resultatet? Att man är så här, finns det källor du kan utgå ifrån och kom till mig om du har några frågor. Lite som du skulle liksom hjälpa en praktikant, en ambitiös praktikant på vägen. Liksom.
Och du skriver med bakgrund, syfte, allting?
Allting.
Och det, ja, det är klart, då blir det, och den kan förstå det, tänkte jag säga.
Ja, både och skulle jag säga. Förstå är ett, låt oss, om vi pausar ordet förstå, men också att ett vanligt misstag jag ser att folk gör, framförallt med LLM-er.
Vad är LLM-er?
Det är som ChatGPT, Large Language Model. Det är samlingsnamnet för den typen av generativ AI.
Okej. Vad bra att jag ställer de här frågorna.
Ja, men jättebra. Förlåt, jag är slarvig nu. Och de här modellerna är jätteduktiga på att simulera språk. De är övade på jättemycket data och hitta mönster i det och hitta mönster i hur vi pratar. Så att de är duktiga på att få det att framstå som att man har en konversation. Men det betyder inte att allt de säger är sant. Det betyder inte heller att de ljuger. För att ljuga behöver du ha ett uppsåt i det, och det har de inte heller. Men det betyder att de bara kan, jag sätter en asterisk här, men att de framförallt då är tränade på att formulera sig korrekt. Men och det kan, informationen du får kan vara korrekt, för det kan finnas så mycket meningar. Som till exempel, en katt har 4 ben. Den har sett den här meningen att en katt har 4 ben jättemycket. Mycket oftare än en katt har 2 ben till exempel. Så då är det troligare att säga en katt har 4 ben. Men det betyder inte att, att den vet det. Aha. Att det är sant eller inte. Den har bara sett att det är vanligt.
Okay.
Att det står att en katt har 4 ben. Men nu finns det ju också, vad som också har hänt mycket den här veckan. Är också kopplingen till live-data eller internet. Att du med ChatGPT och Bing då, som är också Microsofts sak, kan få den att hämta information från internet. Men precis som med de här modellerna så betyder det inte att allt på internet är sant heller.
Nej. Så där får man ju ha lite koll då, det som du säger. Mm. Och på så sätt så kommer det ju någonstans inte kanske kunna ersätta människor på det sättet riktigt, eftersom att det behövs en beställare i många fall.
Ja, både och. Sen kan man ju titta om nästa steg. Det som händer nu är också att alla de här modellerna integreras i alla våra befintliga system. Men ett till nästa steg är också att de här modellerna sätts ihop med varandra. Så att du har en modell som till exempel skriver text och en annan modell som då fact-checkar den här texten. Mm. Och det är väl liksom, den tekniken finns mer eller mindre, men den är inte lika tillgänglig idag. Men det betyder fortfarande inte att människor blir ersatta. Jag tror liksom att det här skapar bara nya typer av arbetsuppgifter. Det skapar nya typer av jobb. Och jag tror att det finns så pass många akuta problem i världen att lösa att människan inte kommer gå sysselsatt bara för att vi har kunnat automatisera mycket av de arbetsuppgifter som vi har idag.
Verkligen, utan man kan fokusera på andra grejer snarare.
Mm.
Men du berättade lite kort, men om du ska försöka spalta ner eller förklara de olika typer av AI som man kan använda, vad skulle du säga då?
Mm, inom generativ AI så har vi dels att kunna generera text eller liksom språk, generera bilder, video, ljud, alltså både musik eller röst. Och det är väl liksom de generella.
Hur använder du det med video och bild till exempel?
Mer som ett innehållsskapande, men då skriver man, antingen kan du, när jag skapar min konst till exempel, eller om jag gör beställningsjobb till olika företag som vill ha, om det är till en kampanj eller content i stort, så skriver jag ofta en prompt, alltså en beskrivning, vad jag vill ha, hur bilden ska se ut, hur den är tagen, vad den är tagen med för verktyg. Och så genereras den bilden. Men man kan också utgå från andra bilder, till exempel att du lägger upp en bild eller flera bilder och kombinera det.
Jag är så taggad på den här kursen. Alltså. Men gud vad kul. Och så om du ska förklara lite, vad innebär prompting och hur ska man tänka?
Mm. Ja, men lite det vi var inne på med liksom praktikanten. Om man med LLM-er ska prata med praktikant, så brukar jag säga om man ska generera bilder så är det mer en konstnär. Att man får prata väldigt bokstavligt och bildligt och lite släppa kontroll. Att förstå att man kan inte styra allt. Sen finns det nu, utvecklingen i det här går jättesnabbt. Och det kommer nya funktioner och verktyg hela tiden. Och oftast, om man till exempel tittar på Midjourney som jag jobbar mycket i, så kan du producera en bild, så kan du, om du vill ändra specifika saker i den, kan du lägga in det till exempel i Photoshop, som nu också har AI-verktyg där du kan skriva in specifika beställningar. Men ja, svar på din fråga, om prompten är precis det du ber om, det du vill ha. Jag vet att vissa pratar om att bygga upp ett promptbibliotek. Jag ser det nog inte så. Det går också att köpa, men jag skulle inte rekommendera det. För det handlar om att lära sig ett språk. Och när de här modellerna uppdateras så förändras språket och nyanser. Så tydligast i bildgenerering. Att de prompterna jag använde i version 4 i Midjourney, när jag använde samma prompter i version 5, så blev resultatet något helt annat. Och inte alls vad jag ville ha. Och då behövde jag liksom lära mig det här språket igen en gång till och hitta så här, okej, vilka nycklar finns nu och vilka nyanser och hur ska jag prata om det för att beställa det här. Men jag tror att det bästa sättet att bli bra på att prompta är också att umgås mycket med de här verktygen, prata mycket med dem, lyssna, läsa mycket. Alltså som att lära sig ett språk.
Mm. Ja, du har helt rätt, för jag menar, köper man ett färdigt språk, det kan ju ändras, det kan ju, du lär ju dig fortfarande inte då. Om du har en ny fråga, då samma problem som du är tillbaka på ruta ett nästan.
Mm.
Men vad skulle du säga av de här, för det jag sitter i nu, då är jag så här, ja, då går jag väl och använder ChatGPT. Använder du olika till olika saker, typ det här som att inte anteckna ett möte? Då ber du till exempel ChatGPT. Jag säger allt fel, sorry. Ni fattar. Men då ber du det, göra det, eller har du olika AI-lösningar?
Jag testar allt jag kommer över, skulle jag säga. Och försöker dels för att lära mig nya, men också utforska vad som är bäst för vad. Och många har sin nisch, men det ändras också hela tiden för att det sker uppdateringar. Och igår så fick jag tillgång till ChatGPTs röststyrning som gör att jag inte behöver skriva, utan vi kan bara ha en konversation, jag får svar, och jättepraktiskt om jag är på väg eller håller på med något annat och vill samtidigt göra någonting. Men ja, jag använder jättemånga olika verktyg. Jag hade ett annat verktyg som jag tränade upp min egen röst på, för att jag skulle testa att ha en konversation med mig själv.
Hur var det och vad kan det hjälpa?
Jag vet inte, det var ett spännande experiment. Jag tror att, men det var också första gången som jag fick lite ont i magen, för att i den här, när jag lämnade ifrån mig träningsdatan, så var då jag som läste in en text. Jag tror att jag läste in 10 minuter text. Så när de skulle då träna upp sig på min röst, så behövde jag också godkänna att jag nu inte längre äger rättigheten till min röst och de är fria att använda den hur de vill. Och det var lite obehagligt.
Och du bara liksom, hur hittar man till de här? Ska man bara googla sig fram, eller vad kan du tipsa till de som lyssnar och är väldigt gröna? Vad är den största eller bästa att använda?
Ja, men jag skulle säga om man aldrig har använt någon generativ AI, så skulle jag börja med OpenAI, testa ChatGPT. Nu vet inte jag när det här avsnittet publiceras, men det kan också vara så att de då har lanserat DALL-E 3 som ser riktigt lovande ut, som går att testa en version av genom Microsofts Bing. Men jag skulle säga att det är en bra startpunkt. Och där kan du använda massa funktioner och plugins, och om du är betalanvändare. Du kan också göra, säg att du sitter på jättemycket data, vilket många säkert gör, eller många gör och inte alls vet hur de ska använda. Det är ett sätt att få analyser av befintlig data. Det brukar också se det som att du kan ha en konversation med datan. Att fråga vad har hänt med vår försäljning senaste 12 månaderna? Vad beror det på? Finns det några avvikande siffror? Hur skulle prognosen se ut framåt? Du kan liksom ha den typen av konversation.
Och vad skulle du säga? För jag tror att många som lyssnar har någon typ av kreativa yrken och mycket marketingfolk Och jag tror att många sitter och tänker bara, men hur ska detta kunna hjälpa mig?
Mm.
Och många som lyssnar älskar tips. Om du skulle säga ge några tips till att öppna ögonen och förstå hur stort och bra detta faktiskt är, vad skulle du säga då?
Mm. Ja, men jag skulle säga att den egentliga styrkan i det här är inte så här, titta vad snabbt jag kan generera ett blogginlägg till exempel. Eller en marketingstrategi. Utan snarare att på samma tid som du skulle lagt ner för att ta fram en strategi så kan du ta fram liksom 50. Eller hur många som helst. Du kan liksom göra mycket mer, så du kan både göra fler, du kan också gå djupare i varje. Eller så här, säg att du vill utforska ett kreativt koncept, så kan du ta fram, istället för att jobba fram ett eller två bildmaner, så kan du jobba fram flera liksom 100 på samma tid. Så det är också ett sätt att inte göra saker bara snabbare utan också kunna gå djupare. Men också ännu mer rent praktiskt, som tittar på marknadsföring, är ju också ett tillfälle att verkligen AB-testa innehåll. Du kan också producera extremt mycket mer innehåll. Liksom Facebook, Instagram, LinkedIn-annonser. Istället för att göra 10 så kan du göra 1000.
Ja, exakt. För då, det är det jag förstår din poäng, att man får göra grundläxan så att man verkligen får den och förstå hur man vill ha det, men sen kan man skala mycket snabbare när den väl har förstått.
Mm.
Eller, tänker jag?
Ja, men verkligen.
Ja, då är jag med, precis. För att jag menar, jag har alltid tänkt, hur ska en liksom AI kunna göra en PR-strategi? Det krävs ju ändå någonstans min tycke, min smak, min strategi, strategiska kunskap. Men sen när den är satt, när de förstår hur min hjärna tänker, kan man tänka så?
Ja, men
då
det
kommer de kunna skala det här.
Ja, men det tycker jag. Att då kan du så här, ja, men ett exempel, okay, du behöver en PR-strategi. Och du kanske inte vet hur du ska börja. Du känner så här, jag har allting i min hjärna. Hur ska den börja? Men då kanske du promptar så här, jag behöver att du ska vara en PR-specialist-strateg. Och jag är din senaste kund och du ska göra en strategi för mig. Jag behöver att du intervjuar mig så du samlar in all information du behöver för att vi tillsammans ska kunna ta fram den här strategin. Och sen vill jag att vi gör 5 varianter, eller 3 varianter kanske på den här strategin. Och så vill jag att du ratar dem och ställer dem mot varandra och jämför dem till exempel. Du kan...
Wow, du är så bra på att göra det här. Jaha, så du verkligen pratar som om det vore en människa.
Mm. Det finns... ja, det gör jag. Jag är väldigt artig mot framförallt LLM-er. Men det finns en fördel för det också. Alltså dels gör jag det nog bara per automatik, för det upplevs... Språket är så pass bra att det känns väldigt naturligt. Men det finns också väldigt tidig forskning men som visar på att om du är liksom trevlig, pedagogisk, lugn, så kommer du få ett mycket högre kvalitet på ditt resultat än om du håller på att stressa den och är krävande och otrevlig. Då får du liksom ett sämre resultat tillbaka.
Det är verkligen som en riktig människa. Det tycker jag fungerar. Ja. Jag som älskar så här genuina relationer och sånt där bygger ju på det också.
Mm. Ja, den är ju tränad på all data som vi har skapat, så den är ju på många sätt en reflektion av det. Och då både på gott och på ont. Det är ju mycket kritik kopplat kring fördomar och representation, liksom både bilder och text, med vad man utgår ifrån. Och jag skulle säga att så här, det stämmer. Till exempel att om du ber om en bild på en vd så får du oftast en vit medelålders man.
Men det speglar kanske hur det ser ut då?
Det speglar i alla fall våra gemensamma fördomar, och det är ungefär samma resultat du får om du googlar på en vd. Men det intressanta är inte att prompta en vd utan att beskriva vad du faktiskt vill ha och vill se.
Så där har ju vi ett ansvar att förändra egentligen. Där
verkligen.
Kan man ju verkligen ta tillfället i akt och förändra de här verktygen.
Mm. Ja, det är samma sak när jag har träffat många med liksom väldigt kreativa yrken som har kritiserat generativ AI och säger att det inte är innovativt och det är inte kreativt och det finns ingen nyskapande eller nytänkande i det. Men det är bara ett verktyg och resultatet kommer bara vara så innovativt och kreativt och nyskapande som du är med det.
Exakt, för den är ju inget utan oss.
Nej.
Om vi använder det. Sen får man ju välja då hur man använder det, hur man ställer frågor, hur man någonstans som du sa, utmana den.
Mm. Precis så.
För att, ja, precis, den tänker ju inte själv om man inte använder den, eller hur? Men vad intressant. Det är, ja, nej, jag har sagt, nog sagt intressant 100 gånger nu. Du ser ju hur jag tänker och tänker. Men vad ser du att folk gör för vanliga fel när de använder AI?
Ja, men dels är det att kanske inte förstå vad de egentligen är tränade på. Så till exempel att använda det som en allvetande uppslagsverk. Men det kan också vara att försöka överlista, utmana, avslöja de här modellerna. Det kan jag också se folk som gör, som är så här, haha, det här gick du på. Vilket är meningslöst, för det är bara ett verktyg.
Jag ska sluta lägga tid på det.
Ja, det är som att, ja verkligen. Så det ska jag inte rekommendera. Men annars är det också att vara väldigt generell och vag och inte kommunicera vad du vill ha och sen bli besviken för att du inte fick det. För att om jag säger så här, jag vill ha en bild på en katt, då kommer bilden du får av katten se helt i ditt huvud se annorlunda ut från hur jag föreställer mig katten. Och en AI kan omöjligt läsa mina tankar. Så att förvänta sig att de ska förstå vad du vill ha utan att du faktiskt kommunicerar det är det vanligaste misstaget.
Wow, så blir man riktigt bra på att kommunicera med AI så kommer man kunna få riktigt bra resultat.
Mm.
Och det egentligen speglar livet och alla relationer vi har.
Mm.
Väldigt bra. För jag menar, jag har haft terapeuter, relationsexperter med i den här podden. Allt grundar sig i kommunikation. Mm. Hur du pratar. Så it makes sense.
Ja.
Och sen då så kan jag tänka mig att det är många som lyssnar som jobbar någonstans i tillväxtbolag. Eller kanske driver tillväxtbolag. Och som du sa så kan man göra mycket fler av någonting.
Mm.
Hur ser du att man kan använda AI smart? Hur hade du tänkt om du drev ett tillväxtbolag?
Eftersom att jag använder det till allt, mer eller mindre. Så det är så, jag tror man behöver titta på vad det är man vill åstadkomma och försöka. Både handlar det om att göra analyser och testa. Du kan låta den göra analys av en enorm mängd data som skulle ta väldigt mycket längre tid och väldigt mycket svårare att göra som människa. Att hitta, den är duktig på att hitta mönster i saker. Men också just det att kunna testa många fler vägar i en tillväxtresa, så skulle jag säga att det är, kan vara det viktigaste. Vi brukar alltid prata om att bygga flygplanet efter man har kastat sig ut från kanten.
Jag fattar, för att se, kan den testa marknader då till exempel?
Ja, verkligen.
Hade den här produkten passat i UK? För många bolag sitter ju så här, var ska vi expandera?
Mm.
I Tyskland vill man in i, eller UK. Det är bara jag tänker så som jag har hört snacket gå på de bolagen jag har varit på. Men då är man så här, ja, ska vi testa? Alltså, här kan man då egentligen ta reda på om det är rätt, eller mer i alla fall om det är ett rätt beslut.
Alltså, du kan absolut använda det som verktyg för analys av det. Också skapa innehåll för det. Att ta fram liksom material på då tyska med kanske ett bildmanér som ska vara anpassat för den marknaden eller vad det kan vara. Det går också väldigt, väldigt snabbt idag.
Och jag menar, hur skapar den material? Den måste ju se vad du har. Då är det ju återigen att få den att förstå sin grafiska profil.
Mm.
Vad man vill åstadkomma, kanske gamla grejer. Eller om man vill ju ha nytänkande. Men man behöver ju då briefa den här så mycket som möjligt.
Precis, du behöver fortfarande göra en beställning och veta vad du vill ha.
Exakt.
Du kan ju få rekommendationer också. Vad ska jag göra? Nu ska jag lansera i Tyskland. Hur gör jag det? Vad ska jag göra? Vad är de vanligaste fallgrupperna? Vad bör jag undvika?
Och kan man till exempel, ja, nu ska vi lansera en produkt här i Sverige och Stockholm. Hur ska jag bära mig åt för att göra en bra lansering exempelvis?
Mm. Mm.
Vilka ska jag bjuda? Om man ger den såklart lite mer specifik.
Exakt.
Ja, det är bra att utmana.
Mm.
Det är jätteintressant att komma in i ditt tänk.
Ja, man behöver bryta ner vad det är man vill ha och hitta alla nivåer i det. För annars så kommer man bara få ett ganska generiskt resultat.
Jag vill ju bara ta en veckas tjänstledigt och sitta och lära mig det här.
Mm.
Men jag har ju bokat din kurs och det hade jag ju gjort innan jag bjöd in dig hit. Vilket är otroligt kul. För jag är ju jättetaggad på att lära mig det här. Och jag har någonstans varit i en fas där jag bara så här famlar i mörkret. Hur ska jag lära mig mer om det här? Jag är jätteglad att jag hittade till dig. Men hur gör man? För jag har ju googlat lite, läst
Forbes artiklar om AI och PR för att jag vill bli duktig på det. Men vad skulle du säga är lätta sätt, eller lätta men bra sätt att lära sig mer om AI?
Ja, men verkligen att testa, att prata, att läsa. Man behöver få en grundförståelse för hur verktygen fungerar. Man kanske också ska börja med en för att ha någonting. Och ha en konkret uppgift. Så att du har, för att göra vad som helst är jättesvårt. Och det är jättesvårt att veta om du lyckades med det eller inte. Så att om du ska lära dig ett nytt verktyg, att ha något så här konkret. Okej, nu ska jag skriva den här texten på det här sättet. Hur får jag den att göra det?
Mm. Ja, men att man har...
Ge dig själv en uppgift.
Exakt. Och då, som steg två, hur ska jag prata till en praktikant? Ge så mycket detaljer om vad som man vill ha ut av det i sitt eget huvud och få den här att förstå det.
Mm. Exakt så.
Alltså jag ser ju det här som en utmaning. För att jag någonstans är en liksom person som springer snabbt. Jag har inte sett mig själv som jättebra ledare eftersom att jag glömmer att ta med flocken. Jag är sån som gillar att göra. Och då är det ju här återigen en läxa. Att så här, har de förstått? Nej.
Mm.
Hur ska jag backa bandet och gå? Och det här blir ju en duktig övning även för framtida ledare.
Men jag tycker alltid att det är bra, för det får en att fundera på mycket som man kanske har som magkänsla eller bara som sitter i kroppen. Att du vet, så här, men jag vill den här riktningen, jag vill något åt det här hållet. Men att behöva sätta ord på det, det kan ju hjälpa.
Verkligen, och det är inte lätt.
Nej, det är det.
Oh, wow. Mm. Hur tror du att framtiden för AI-arbetet kommer att se ut? Alltså om du framtidsspanar lite.
Och det går ju så snabbt nu. För förra veckan hade jag sagt att, att nästa steg är att allting är väldigt integrerat i alla befintliga verktyg du redan använder. Och sen så ser vi med lanseringarna som har skett i princip den här veckan, så är det som händer med Google och Bard och med Microsoft Copilot och att Firefly och Photoshop, att istället för att du har ett externt AI-program så öppnar du Photoshop och så har du AI-funktioner i det, och som sagt kommer det vara liksom i Gmail eller Word eller vad det kan, vilka program du använder. Så det är väl liksom, där är vi nu. Jag tror det kommer bli en självklar del av allas vardag, verkligen.
Det gäller ju att ta eget ansvar och lära sig hur man använder det i sin vardag.
Mm.
Jag tänker sen Siri har ju funnits jättelänge, det är inte så alla som använder det.
Nej.
För man vet inte hur.
Nej.
Man blir bara irriterad när man kommer åt. men kan man det så fyller det ju fantastiska funktioner säkert.
Mm. Nej, men röststyrning, det är en enorm skillnad. Jag har... Om man jämför med ChatGPT:s nu röstkommando eller typ Googles eller Siri som är ganska kackiga, man behöver ge ganska raka, tydliga beställningar, man behöver upprepa. Så nu med ChatGPT och hur den har tränats på att förstå språk, så medan jag stod och gjorde frukost så testade jag liksom att jag bara pratade och var så här: okej, jag ska spela in en podd idag. Det kommer vara på temat generativ AI. Skulle du kunna så testa, kan du fråga mig lite frågor så jag kan orientera mig i vad jag tänker om de här svaren? Och så började den fråga mig frågor, ställde följdfrågor, så hade vi liksom en konversation på ett helt annat sätt än vad man har med, vad har haft med Siri till exempel. Och det tror jag också kommer vara en stor del av vardagen.
Wow. Ja, jag det tror är att verkligen next level.
Folk kommer kanske bli kära i såna här modeller.
Typ, jag tänker människor som är väldigt ensamma.
Mm.
Som kan ha någon att prata med. Oh, wow. Det ska bli spännande att följa. Jag förstår att många som lyssnar kanske är lite rädda eller sådär. Men jag tycker, jag kan bara prata ifrån mig själv, att det är en väldigt spännande grej. För jag menar, när internet kom, alla de här grejerna som har kommit har ju också förändrats enormt mycket.
Verkligen.
Men vad tänkte jag på? Om man nu är nyfiken på dig och vill... veta mer om dig. Vart är du mest aktiv? Hur når man dig?
Mm, man kan alltid höra av sig på LinkedIn. Det heter Karin Hamberg-Sten. Också på min Instagram är jag mer eller mindre aktiv. Men karinsten.ai kan man också se. Delar av mina svampkonstverk.
Kul. Tack snälla du för att du ville gästa på den.
Tack själv. Jättekul att vara här.
Jag spelar in den här podden på coworking-spacet Helio som finns överallt i Stockholm.
och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt, och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se. Men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.